Hallå, 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 hallå.
Jag fattar inte.
Gud vad gott det var med havremjölk.
Skål, broder.
Skål. Ja, det är rätt trevligt.
Hallå. Ja.
Nu.
Hej! Yay!
Äntligen!
Nej.
Men hur låter det nu då?
Ja, det låter
bättre.
Bra.
Det låter bättre.
Mm. Låter det bättre nu?
Ja. Jaha.
Anna-Karin,
ja.
Nu tar det väldigt lång tid sedan vi tryckte på rec. Ja. Tycker du att vi ska börja om från början sen, eller?
Nej.
Det finns alltid bra...
Vi kommer säkert att säga något kul. Jag pratar om vad gott det är med havremjölk.
Ja, det är sant.
Det är sånt här man behöver sen när man tappar inspirationen av när folk sitter och pratar om så här tunga saker. Då klipper man in något kul om havremjölk en stund och säger det liksom.
En fråga. Visst skulle vi lyssna på Sissis monolog i början på den här podden?
Just det.
Ja, just det. Det har inte jag förberett.
Aj, aj, aj.
Ja.
Vart kom den till mig?
Platon, skitsnack. Det var för över 2000 år sedan. Men idag går man över gatan och ser människor som skjuter barnvagnar och köper ekologiska sallader. Och på kvällen lägger man barnen och sjunger en sång och det gör på något sätt jorden rund. Då sluts stjärnhimlen där uppe och sonderna som är på väg till fjärran planeter stannar utanför. Och jag tänker att det är världen. Men sen satt jag på tvn och världen rör plötsligt på sig. Husen rasar och den som överlevde det blir skjuten för att det är krig någonstans. För att det finns jättelika underjordiska vapenarsenaler som kan utplåna allt liv på jorden. Och någon annanstans i världen på en annan kanal, där är det djungel och där lever schabraktabiren. Hör den också till världen nu? Käkar den också ekologisk sallad? Inte alls! Den är på utdöende! Och salladen är inte alls ekologisk, det är lögn, den är förgiftad. Och det finns inga underjordiska vapenarsenaler som kan utplåna allt liv på jorden. Och i underjorden finns bara en smaskande, skvalpande, skvalande oljan. Och jag stänger snabbt av tvn och går ut i skidbacken. För den ska ju också tillhöra världen. Men man kanske bryter benet då. Nej, fan. Om man ramlar så har man två liv. Och när de är borta då startar man om programmet igen. För att mitt ben och smärtan i mitt ben, det är ändå inte mer än flimret i mina synapser. Det finns ingen smärta. Det finns inte ens något ben. För allt är lögn, undantagslöst. För Gud ljuger själv, han är inte död. Han har inte gått för att kissa utan han ljuger kategoriskt. Och världen är inte objekt utan information om ett objekt som inte ens existerar. Och det är den avgörande punkten att utanför din grotta finns ingenting. Du tror fortfarande att vi måste ta oss ut ur grottan för att det någonstans där ute finns en äkta verklig sanning som väntar på att urskiljas. Men där finns ingenting. Det finns ingen sanning. Sanningen existerar inte. Den har aldrig funnits. Den har aldrig kommit till den här världen. För att världen som den skulle komma till inte existerar.
Vi får ta om det här, va?
3, 2, 1. Kameran rullar.
Varmt välkomna till Nej, så heter den inte.
Björn, han sitter i en bubbla. I en bubbla, fattar du? Jag sa att han sitter i en bubbla.
Varmt välkomna till Bubblan, en perplex podcast ifrån Folkteatern Gävleborg. Det är dags för en ny bubbla som vi kallar för den filosofiska bubblan. Och i dagens avsnitt så pratar jag med Björn Johansson.
Jajamän!
Peter Ojens.
Jajamän.
Och på länk har jag också Lars Bringås och Erik Uddenberg.
Jajamän.
Hej!
Hej!
Yes!
Och Anna-Karin Berglund heter jag själv. Den här bubblan kommer att innehålla tre olika samtal.
Vi har pratat med en filosof.
Och med
honom, yes, och med honom så pratar vi om postmodernism som filosofisk inriktning. Och sen har vi också träffat en
konstpedagog
från Länsmuseet i Gävleborg som heter
Ann Nilsén.
Yes, och hon går in lite mer på postmodernism som konst
riktning.
Precis.
Sen träffar jag Lars Övling, radiopsykologen, i ett spännande möte.
Och allt det här i bubblan som vi kallar för den filosofiska bubblan.
Yes.
Och hur kommer
som tar sig
Vi tar det en gång till.
Det här går sådär.
Ta det en gång till.
Nej, nu kan Lars berätta om hur, varför det här har med teater att göra. Det är den resonemang som du började föra, Lars.
Ja, det var
jättebra tyckte jag första taget.
Ja. Lars, hur kommer det sig att vi gör den här filosofiska bubblan?
Okej. Jo, den här... jag tycker att den här bubblan som vi har kallat för den filosofiska bubblan, den handlar verkligen om... Den sammanfattar vad som är så roligt med teater, tycker jag. Jag tycker att den liksom visar vilka... Vad heter det, svallvågor som kan komma utifrån liksom, jag tänker att pjäsen är i mitten och så ut från det så blir det små vågor.
Ja, ringar på vattnet.
Som påverkar. Ringar på vattnet är det. När vi analyserade den här texten, man kan säga att av en teatertext får man göra lite två analyser. Varav en är av vad som händer i pjäsen och... vad de olika karaktärerna vill och sådär. Och det andra som man kanske då ibland kallar för läsningen, det är också att man gör en analys av vad texten liksom handlar om, lite större, alltså vilken relevans den har för publiken. Eftersom teater är i grunden kommunikation, så bygger det också på att det ska finnas en bra ingång till att ha någon kommunikation med publiken. Alltså måste det finnas en relevans i materialet som också berör, men gäller även publiken. För annars blir det så tråkig kommunikation om det bara gäller liksom oss som någon form av avsändare. Efter att ha läst Perplex och tänkt, det här var ju jävla kul pjäs. Så blir nästa fråga att ställa sig, men på vilket sätt gäller det här oss? Så kan man väl säga ungefär.
Mm. Absolut.
Det tycker jag. Jag tänkte vi lyssnade ju på en kort del ur pjäsen, en monolog som Cecilia Wernersten läste in. Hur kommer det sig att vi lyssnade på den överhuvudtaget? Ger den oss några ingångar till den här filosofin?
Jag tycker att det hon säger på slutet där, det finns ingenting utanför grottan. Det är verkligen det som postmodernismen handlar om filosofiskt. Nämligen att liksom vi vet ingenting. Vi kan inte säga att det finns en sann verklighet som vi ska förhålla oss till. Utan allting är våra bilder av världen. Allting som vi lever i är våra föreställningar och våra överenskommelser om vad som är världen.
Mm. Ja, men det finns ju flera delar i den här pjäsen som ganska snabbt man kan tänka att det här... handlar om, det här är ett postmodernt tänkande, postmodernistiskt tänkande. Och nu låter det som att liksom, vi har filosofiska rummet här, och vi är ju inte filosofer utan helt enkelt konstnärer som håller på med teater. Så att vad jag fick göra, jag i alla fall, för att se är det här verkligen postmodern, det var att jag googlade vad postmodernismen egentligen är. Och eftersom den här bubblan ska handla lite om det, så tänkte jag läser en kort sammanfattning av vad jag då hittade. För att då, postmodernismen är som ett paraplybegrepp. Som det finns liksom både en konstinriktning, en samhällsanalys, filosofi... liksom en sociologisk tankesätt. Det finns olika grenar. Men om man googlar postmodernism så får man upp dem ganska snyggt uppstaplade av Wikipedia. Och då när man kommer till något som heter det postmoderna samhället, så hittar man det här. Ett idealiskt postmodernt samhälle karaktäriseras av att tilltron till objektiva sanningar raserats. Inga ideologier eller religioner anses längre tillförlitliga, och tilltron till vetenskapen har gått förlorad. Postmodernismen är en tid då gränser suddas ut och där ingenting är på förhand givet. Den postmoderna människan är både rot och rastlös och livet ses som en serie tillfälliga förflyttningar och rollbyten. Jag tyckte att det här var som en beskrivning nästan av Perplex. Men jag tyckte också att det var som en beskrivning nästan av vår tid.
Ja, och för de som minns då samtal som jag haft tidigare i den här bubblan så är ju det Perplex egentligen är. Fyra personer försöker orientera sig i en verklighet som hela tiden förändras och innefattar en hel del olika rollbyten.
Ja, det här med postmodernism verkar vara så stökigt så att det till och med, vi försökte ju få tag på några historiker som vi ville skulle svara på frågan just vad är postmodernism. Men de svarade mycket artigt och vänligt mejlledes att det här är så infekterad fråga inom idéhistoriken att det är så tydliga läger med vad som gäller så att de kände att vi bottnar inte i det här och vill inte alls ge oss in i den debatten överhuvudtaget. Vilket i sig är väldigt postmodernt.
Och där kan man ju säga att vi har en fördel eftersom vi använder ju det här bara som, det här kan ju vara helt felaktigt. För oss är det egentligen skitsamma om det jag just läste har någon som helst relevans eller inte. För att jag tyckte, alltså för om det är sant eller inte så att säga. För att för oss blir det ju bara ett verktyg att så här, det här är en kul ingång i den här pjäsen. Jag tror många kanske kan spegla sig i det här. Men vi har ju inget liksom sanningskrav eller vi ska ju göra liksom en teater. Och det är ett jävla härligt sätt att liksom närma sig vetenskap, tycker jag, eller filosofi. Att inte ha något krav på att sen ska skriva. Nej, vi är inte journalister och vi ska inte skriva någon uppsats. Vi ska inte liksom komma med några svar. Vi ska bara doppa våra liksom näsor och fötter i det här och känna att det här känns som en härlig värld att vara i. Det här skulle kunna vara intressant att använda till den här pjäsen. Och man kan ändå inte styra det. Det tycker jag också är intressant. Att man kan prata om så här, vad är det här för relevans? Och det är lätt att man då blir väldigt... att man tänker väldigt konkret och instrumentellt i att så här, vi skulle vilja berätta någonting viktigt och så hittar man ett viktigt ämne och så berättar man om det. Men jag tycker att den här bubblan, filosofiska bubblan och de olika delarna av den visar också att så länge man bara liksom går igång på något, man känner att det här kommunicerar på något sätt, så har man ingen koll på vad det får för ringar på vattnet. Och det är ju ditt samtal, Peter, med radiopsykologen är så väldigt bra exempel på att trots att vi inte hade någon liksom tanke som var hur det kan kopplas till liksom det förgängliga i saknad eller förlust. Så blev det någonting för dig? Du kan väl liksom lite...
Ja, nej, men det var verkligen spännande att både uppleva mig själv och möta honom i det samtalet när jag tänker att liksom idén kom att på något sätt behandla det samhälleliga traumat som det är. På något sätt att allting upplöses i någon slags postmodern overklighet. Och sen så, jag vet inte hur vi kom på idén, men bara att liksom det vore så spännande att möta någon, en psykolog som på något sätt får behandla den kanske sjukdomen, om man vill se det så, av den overklighetsuppfattningen. Och eftersom jag då känner mig ganska liksom, alltså jag vet att jag liksom från första läsningen av Perplex var drabbad av den kopplingen och tyckte dina paralleller, Lars, och du läste ju den där delen från Wikipedia ganska tidigt i processen och det var liksom, ja, det fångade mig även liksom känslomässigt. Så att då kom vi väl fram till att ja, men jag tar det samtalet med honom. Och ja, det var verkligen en resa som dök djupt ner i mig. Så att det bjuder vi på i den här bubblan också.
Den här veckan är The Peter Oyens Show.
Ja.
Det är spännande, tycker jag, just det här att de här liksom, alltså allmänna känslorna man kan ha, nu går det ut för, eller nu känns allting känns vagt, eller hjälp, allting håller på att försvinna. Att man ofta kan liksom koppla dem till ganska konkreta och faktiska saker som har hänt eller man har varit med om eller som man tänker på. Att det liksom, alla de här liksom vaga, stora känslorna egentligen, eller ofta i alla fall, kan liksom kopplas ner till någonting väldigt sakligt. Och det tycker jag är spännande att man får syn på det.
Ja, och att det inte finns några vattentäta skott egentligen.
Nej,
mellan de stora tankarna och de små tankarna. Och mellan teatern och verkligheten och mellan verkligheten och drömmarna och mellan, allt det där flyter ihop på ett fint sätt. Och det här materialet handlar ju lite om det. Som vi sa, att det är bara det att vi sitter och har den här podden om en pjäs som inte finns än. Är ju liksom, det är en postmodern podd.
I sig.
Som grundar sig i någonting som inte ens existerar.
Det finns ju ett klassiskt postmodernt, kan man väl säga, konstverk som bestod av att konstnären Don Wolgers tog bort en bänk från ett rum på Liljevalchs konsthall i Stockholm. Och just det där tomrummet efter bänken blev liksom konstverket. Det finns ett studentikost konstverk nere i Lund som jag kommer ifrån. Där det står intigheten och så är det bara en skylt. Marken, så får man själv föreställa sig intigheten framför skylten. Allt det här har med vartannat att göra, kan man säga.
Ja, men det här, vi la ner en pjäs och så blev efterspelet konstverk.
Ja, det här är ju verket om verket som inte blev av.
När vi har premiär sen så kommer det bara vara så här.
Ja, precis.
Då blir det verket som blev av verket som inte blev av.
Man kan skönja resten av en scenografi som eventuellt skulle ha byggt.
Precis, och så sitter man där,
men det är också och nästan tittar på ingenting. Det är ju nästan som början på en postmodern film. Och så jag tänker på, vad heter det, Charlie Kaufman-filmen med det omöjliga namnet som slutar med New York. Syndicate of New York, som ju handlar om ett konstverk som aldrig blir klart. Utan regissören som gör det, han bara liksom han gör det liksom i realtid. Och det blir mer och mer hela hans värld. Fast han har ett helt team, att han har ett helt crew. Det här är lite som början på det. Att vi liksom gör allting som om vi har gjort en teater. Sen efterhand så kan vara utvärdering, hur gick det
liksom. Vi har liksom aldrig gjort det.
Vad hände? Så vi gör redovisning. Liksom.
Visst var det så, Peter eller Lars, att någon postmodern filosof hävdar att nej, men vi var egentligen före modernismen. Alltså att postmodernismen kom före modernismen trots att den heter post.
Ja, exakt. Att det är någonting, ett liksom futurum av det förgångna på något sätt. Eftersom konstnären, jag tror att det var Lyotard som sa, jag vet inte vad han heter i förnamn, som väl är liksom en av postmodernismens liksom, vad heter det?
Pappor.
Ja,
ikoner.
Ja, han pratade om det. Det är ett sånt jävla svårt resonemang, tycker jag. Men att i och med att när man gör konst så kan man inte, då vet man inte vad det ska bli. Och i och med att man inte tänker i liksom redan uppgjorda mönster, och utan man tänker fritt, så är man redan liksom framför det som har varit. Och sen kan det ju bli ett modernt konstverk av det, men innan det blir färdigt så har det liksom redan varit postmodernt, för att det redan har liksom funnits en frihetstanke och någonting som inte är i det förgångna. Så att det är någon form av cirkellogik där, som jag måste säga att jag som sagt är glad att jag är konstnär här, att jag inte behöver komma till en slutsats, utan att de som lyssnar på det här, precis som publiken som ser sen pjäsen, om den nu någonsin blir av, får dra sina egna slutsatser. Ja. Så kan jag bara slänga upp sån här början på resonemang.
Jag tänker att det kan vara en uppmaning till lyssnare av den här filosofiska bubblan också, att kanske man kanske kan ge upp eller försöka liksom luta det tillbaka, försök inte liksom dra upp några konkreta linjer, förstå allting som sägs, särskilt inte av Butlers mening där som Karim kommer till. Den, alltså, på något sätt sköljs över det som jag menar, alltså, för det är lätt, eller jag märker att jag vill ha en så här struktur på, okej, ja, men alla de här ismerna, och Ann pratar också om att det är så stökigt, alla ismer håller ju på liksom och går om varandra och är liksom helt stökiga, och så kommer postmodernismen före modernismen. Det är jättesnurrigt. Jag menar, det är väldigt svårt att få någon slags logik, och det är också att tappa den, att bara så här, nej, men Det är också väldigt postmodernistiskt, upplever jag, att så här, först försöker man hitta en struktur. Okej, då kommer, ja, först är det lite så här, och sen tänkte man så här, och sen tänkte man så här. Och sen så bara, nej, nej, den ismen kommer egentligen före den. Och de tanken, alltså, ja, att det hoppar. Men för mig hjälper det i alla fall att försöka inte göra den strukturen i huvudet, eller så här, försöka med all sin kraft förstå.
Man kan försöka ta med sig Nietzsches ord att tiden alltid är större och mer gåtfull än människan, och hennes försök på dessa områden att försöka beteckna och klassificera den är alltid bristfälliga.
Ja. Och jag tänker också att i allt konstnärligt sökande, och det gör vi allihopa i våra egna liv också, tror jag, alltså man slänger allt på hyllan någon gång och tänker, jag skiter i allt, hur känns det, hur känner jag, vilken väg ska jag ta, men struntar i alla förutsättningar. Och det är lite grann det också som postmodernismen gör, men vi skiter i allt och så känner vi efter. Det är också det vi gör som konstnärer och ibland som människor, tror jag.
Ska vi presentera de andra två samtalen med Karim Jebari och Anneli Sen?
Men man skulle ju bara kunna säga att man får en fördjupning i filosofi och postmodernism från olika vinklar av att lyssna på resterande poddavsnitt inom den här bubblan. Och så behöver inte vi liksom säga så mycket mer av det, utan att man får det som en cliffhanger. Att ni måste lyssna för att det kommer att berika era liv om dagarna.
Jättebra, Anna-Karin, håller helt med.
Och så känns det som att det kanske räcker för den här kontextpodden här och nu. För det känns som att vi fick allting sagt, eller hur?
Jag tror det, jag tittar i listan.
Ja, ja, det känns som så.
Nu kör vi, nu gräver vi ner oss i det här.
Ja, men då hörs vi vidare i flera bubblor helt enkelt. Nu då.
Ja, det gör vi.
Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat. Och tack för att vi sitter här och pratar med varandra.
Tack själv, Anna-Karin.
Mm. Hej då.
Hej då.
Hej.
Hej då. Nu stänger jag av här.
Björn, han sitter i en bubbla. I en bubbla, fattar du? Jag sa att han sitter i en bubbla.